Djurens rätt, nummer 4, 2009. Inledning. Av olika skäl har Djurens rätt nummer 4, 2009 inte lästs in som taltidning. Här följer ett förkortat sammandrag av detta nummer som också finns att tillgå som pdf-dokument. Tidningen Djurens rätt ges ut av förbundet Djurens rätt och är redaktionellt självständig. Jonas Nilsson är chefredaktör och ansvarig utgivare. Hör gärna av dig till redaktionen på telefonnummer 08 555 914 30. Taltidningen produceras av Iris Intermedia och jag som läser heter Ida-Maria Högqvist. Innehåll. Avsnitt 1. Plågsamt för djur på flyget. 2. Fortsatt förbud mot levande betesfisk. 3. Aktivisterna som skakade grisindustrin. 4. Bristande djurskydd regeringens fel. 5. Älskade ägodel. 6. Våra vänners värde. 7. En helt vanlig sekt. 8. En förändrande människa. 9. Recensioner med underrubrikerna Berättelser om vad vi äter. The Cove. Är du en bökare? Terapeutiskt om hunduppfostran. Böner för djuren. Avsnitt 10. Konsument med underrubrikerna Gabriella testar och bu och bä. Avsnitt 11. Reaktion med underrubrikerna A. Dåligt om hästar. B. Bra om hästar. C. Vart går pengen? D. För mycket vego. Och E. Äkta vänner. Avsnitt 12. Frågespalt. Med underrubrikerna A. Djurindustrin och svininfluensan. B. Hur kan jag hjälpa pälsdjuren? 1. Plågsamt för djur på flyget. Instängda i flera timmar i lutande burar, omgivna av mörker och oljud. Så transporteras djur med flyg världen över. Flygplanslastaren Joakim Trastell har sett nog. Ofta är djuren rädda redan när man kör ut dem till planet, säger han. Joakim Trastell arbetar sedan drygt 2 år på SAS Ground Services på Arlanda flygplats. Bolaget hanterar lastningen för flera flygbolag. Miljön ute vid flygplanen är bullrig med mycket ljud från motorer och lastningsfordon. Lastarna måste alltid bära hörselskydd. Det gör inte djuren, som ofta får vänta vid planet tills lastningen kan börja. Avståndet till intaxande flygplan kan vara så litet som 5 meter. Det kan röra sig om lång tid innan avgång då det är mycket för oss lastare att ordna med, säger Joakim Trastell. Lastrummen har ibland lutande golv och det händer att djurens burar blir stående snett. Det måste förstås vara mycket obekvämt om resan är lång, säger Joakim. Ibland ska djuren efter lång flygresa direkt ombord på ett nytt flygplan och kanske ytterligare ett efter det. Ofta sitter de trångt i burarna i sin egen avföring med utspilt vatten på en våt tidning. Av brandsäkerhetsskäl släcks ljuset när lastutrymmet stängs. Det värsta är när det kommer 9-10 veckors valpar, fortsätter Joakim. Då är det ju nästan förmodligen första gången de är från modern. Det måste vara traumatiskt för dem. Joakim Trastell anser att djurens burar borde stå i kabinen under resan. Ledarhundar reser ju upp i flygplanet. Om någon är allergisk borde det gått ordna. Kan man kryssa i att man är allergisk mot nötter när man köper sin biljett borde man väl kunna ange att man är allergisk mot pälsdjur. Men enligt regelverket är djur över 8 kilo hänvisade till lastutrymmet. Av säkerhetsskäl vid utrymning får dessutom bara 2 djur befinna sig i kabinen samtidigt. Joakim har anmält förhållandena på Arlanda till Länsstyrelsens djurskyddsenhet. Där har man ännu inte vidtagit några åtgärder. Vi kommer givetvis att se över det så fort som möjligt, men det är en komplex ämne, säger länsveterinär Lena Bäck. Enligt henne har man inte de resurser som krävs för att på plats bedöma hur djuren har det. Förhoppningsvis har vi det till nästa år. Det är en viktig fråga och vi tar den på största allvar. SAS har under 2009 tagit emot ett enda klagomål angående djurtransporter. Det rörde sig om avsaknad av plankor under buren, säger informationschef Bertil Ternert. Enligt honom är ett av grundkraven att djuren ska stå plant. Plankorna under burarna är också till för att möjliggöra luftcirkulation. Vad beträffar ilastningen av djuren så ska detta göras så nära avgången som möjligt, högst 30 minuter innan. Men Joakim Trastell säger att andra flygbolag saknar tidsregler och att det är titt som tätt händer att lastningen är felaktig. Han och hans kollegor har påtalat flera missförhållanden under 2009. Siv Ågren, politisk chef för djurens rätt, är kritisk mot flygbolagen. Hon anser att djuren utsätts för mycket onödigt lidande i form av det höga bullret som också kan leda till hörselskador. Det här rör sig om grovt djurplågeri, säger hon. Stressen och rädslan kan dessutom försätta djuren i chocktillstånd, vilket kan få konsekvenser för resten av livet. Och detta görs av stora företag som tar stora pengar för att transportera djur. Det är ett brott mot djurskyddslagen, säger Siv Ågren. Reporter Annika Blomstrand. 2. Fortsatt förbud mot levande betesfisk. Jordbruksverket ställer sig bakom djurskyddsmyndighetens på flera håll förlöjligade beslut att värna de levande betesfisk. Det säger djurskyddschef Björn Dahlén till Djurens Rätt. Men verkets utredning, den är inte klar på länge. Förra hösten avslöjade Djurens Rätt att Jordbruksverket ville riva upp djurskyddsmyndighetens beslut om hur betesfiskar bör behandlas. Beslutet innebär att det inte skulle vara tillåtet att trä levande småfisk på en krok och sedan släppa ner dem i vattnet som agn. Till Djurens Rätt utlovade Jordbruksverkets generaldirektör Mats Persson att verkets egen utredning av frågan skulle vara klar i september 2008. Sanningen är att den fortfarande inte är klar. Är det rimligt, djurskyddschef Björn Dahlén på Jordbruksverket? Nej, det är klart att det inte ska ta så här lång tid. Vi la utredningen på externa jurister och det tog lång tid innan de levererade sitt svar till oss. Då såg vi också att en ingrediens av arbetet som har att göra med fiskars smärta kanske inte bäst utreds av en jurist. Det ska vi nu försöka rätta till. Vad kommer ni fram till? Juridiskt blev det ju en gedigen utredning gjord på djurskyddsmyndigheten och det finns inget som får oss att ändra den uppfattningen. Tveklöst omfattas de här djuren av djurskyddslagen. Sedan återstår frågan om fiskars förmåga att känna smärta och lida på annat sätt. Nu har vi kommit fram till att vi ska ställa oss en fråga till det nya nationella centret för djurvälfärd vid SLU i Uppsala för att få en gedigen utredning av den frågan också. Men min absoluta övertygelse är ändå att fiskar naturligtvis både kan känna smärta och förnimma andra känslor av olika slag. När är utredningen äntligen klar? Jag tror vi får vänta ett antal månader, kanske till slutet av våren. Och jag tror att det kommer att bli en intressant avslutning på det här ärendet. Djurskyddsmyndighetens yttrande gav upphov till rabalder. Hur blir det nu, tror du? Vi vill bereda marken för det här på ett sådant sätt att det inte blir förlöjligat. Och det är med erfarenheterna från djurskyddsmyndigheten i minne. Men slutsatsen bör fortfarande vara att det är förbjudet att hålla på med fiske med levande agn. Reporter Mikael Mildén. 3. Aktivisterna som skakade grisindustrin. Under 2 års tid arbetade Djurrättsalliansens aktivister med hemlig nattlig granskning av den svenska grisindustrin. I slutet av november kunde de under stor medieuppmärksamhet polisanmäla nästan 100 svenska gårdar för dokumenterad misskötsel av djuren. Nu berättar en av aktivisterna exklusivt för Djurens Rätt om hur avslöjandet gick till. Som aktivism betraktat framstår Djurrättsalliansens undersökning av den svenska grisindustrin som ett under av tålamod och långsiktighet. För 2 år sedan beställde de fram samtliga inspektioner av grisgårdar som gjorts i Sverige under de senaste åren. Det blev början på ett långt grävande och dokumenterande. Sedan våren 2008 har de nattetid gått in i genom olåsta dörrar på grisgårdarna och filmat och fotograferat vad de sett. Målet var att undersöka minst 100 gårdar innan man offentliggjorde materialet. Nu, många månader senare, kan vi se resultatet. Djurens Rätt når en stressad Annika Nilsson på telefon dagen efter att det stora avslöjandet gjordes. Tillsammans med andra aktivister sitter hon och arbetar för högtryck med att ta emot samtal från media och djurskyddsinspektörer samt samordna aktioner runt om i landet. Kunde ni föreställa er allt detta lidande? Vi hade läst mycket, både generellt om hur det ser ut i grisindustrin och många inspektionsprotokoll. Men vi var inte alls förberedda på omfattningen av den vanvård som vi hittade. Och vi hade inte koll på att det var så vanligt med sjukdomar och skador. Med tanke på vad ni fått se, hur har ni mått under den här tiden? Jag har mer eller mindre känt mig traumatiserad under 1 års tid. Man upplever att man lever i en parallell verklighet. Att se det här på nätterna och sen på dagarna gå ut och äta lunch med någon som beställer en skinka. Det är väldigt svårt att leva med. Och att i vardagen drabbas av insikten om att det pågår nu också, hela tiden, det är också tungt. Hur har ni gjort för att lindra de här känslorna? Vi har inte arbetat så medvetet med det, men vi har varit bra på att ta hand om varandra inom gruppen. Vi delar ju de här upplevelserna. Och det har blivit en otroligt stark drivkraft att genomföra det här. Det är nog ett sätt att bearbeta det på. Trots att Djurrättsalliansen arbetar med delvis olagliga metoder har diskussionen om intrång hittills stått helt i skuggan av den vanvård som gruppen avslöjat. Enligt Annika Nilsson var målet hela tiden att visa upp grisarnas verklighet i industrin och då får inte metoderna ta uppmärksamheten. Därför och för grisarnas skull var det viktigt att använda skyddsutrustning vid besöken. De bestämde sig också tidigt för att inte bryta sig in någonstans och orsaka mer negativ publicitet än nödvändigt. Å andra sidan har de inte stött på mer än någon enstaka låst grisfarm. Blir ni polisanmälda nu? Vi måste vara beredda att det kan komma en motattack, men risken verkar inte vara så stor just nu. Det ser nog inte så bra ut med en motanmälan med tanke på genomslaget vi har fått. Allt arbete som utförs av Djurrättsalliansens aktivister görs ideellt. Annika Nilsson säger att flera av aktivisterna har skuldsatt sig. Vissa saker, som bensin till alla dokumentationsresor, blir väldigt dyra, men organisationen har fått gåvor från både privatpersoner och andra föreningar. Och erfarenheterna från grisfarmarna har gett ny energi att arbeta vidare. Och arbetet gav resultat. Med hjälp av det inledande reportaget i Sveriges Radios ekosändningar fick man stark legitimitet från första början. Hittills är det få som ifrågasatt bildernas äkthet. Annika Nilsson berättar att de in i det sista var osäkra på hur mycket uppmärksamhet de skulle få. Vi förberedde oss för alla möjliga scenarier och vi har diskuterat väldigt mycket hur vi ska göra. Det blev ju sedan väldigt lyckat när Ekot plockade upp nyheten. Genomslaget i media blev enormt, men direkt respons kommer också från människor som arbetar med djurskydd och som nu ringer och bekräftar och uppmuntrar. De är inte sena med att tipsa om vad Djurrättsalliansen borde kräva nu och hur de skulle kunna utnyttja den här segern. Men målet med kampanjen är egentligen inte att djuren ska få det bättre i burarna. Förhoppningen är att få människor att sluta äta kött. Det är den enda hållbara vägen, säger Annika Nilsson. Det skriver Mikael Mildén. 4. Bristande djurskydd, regeringens fel. Hur kan de missförhållanden Djurrättsalliansen nu uppdagat helt ha gått myndighetskontrollanterna förbi? Enligt Djurens Rätts Roger Pettersson vilar det största ansvaret på regeringens politik. Kontrollen av djurskyddet flyttades i år från kommunerna till länsstyrelserna. ansvarsöverflyttningen ackompanjerades av kritik mot att de resurser länsstyrelserna fick till sitt förfogande var för små. Idag arbetar betydligt färre personer med inspektioner än tidigare. Man gör mycket få rutinkontroller och sällan sådana som inte är anmälda i förväg. Samma dag som Djurrättsalliansen offentliggjorde sitt material redovisade SVT:s Aktuellt hur många grisgårdar som kontrollerats det senaste året. Endast 2 av de 12 län som har över 20 000 grisar har i år haft rutinkontroller. Det vill säga utan att det först gjorts en anmälan om vanvård. I Skåne finns flest grisar i landet. Där har inte en enda kontroll utförts. Och samtidigt som resurserna är begränsade håller en ny syn på kontrollerna på att ta över hos regeringen. Jordbruksminister Eskil Erlandsson har vid flera tillfällen framhållit att regeringen och näringen har en gemensam syn på djurskyddet. Ett av de första mötena vi blev kallade till hos jordbruksministern handlade om ökade egenkontroller. I ett sådant system skulle lantbrukarna kontrollera sig själva och i förlängningen skulle branschorganisationerna kunna få någon form av myndighetsstatus till och med, säger Djurens rättsverksamhetschef. Även när kontrollerna låg på kommunernas bord fanns det stora brister. Roger Pettersson berättar att Djurens rätt sedan länge sett hur systemet brustit. Det måste finnas någon form av kvalitets- och kvantitetskrav och får helt enkelt inte bli så att inga kontroller genomförs. En omdebatterad fråga är hur oberoende kontrollanterna egentligen är gentemot de som de ska kontrollera. Enligt Roger Pettersson tycks det ha skapats en kultur där kontrollanter och grisfarmare glider på bestämmelserna i en gemensam syn på lagen. Till slut lägger man ribban på en helt annan nivå än där lagstiftaren menat. Det slutar med att det blir okej att det inte finns halm och strö och det är det som är rådande i praktiken. Det är lätt att rikta ljuset på hur myndigheterna sköter kontrollen av näringen, men ett viktigt faktum kvarstår. Det är inte länsstyrelsens fel att grisfarmar inte sköter sina djur. Den svenska grisindustrin konkurrerar med kött som kommer från andra länder med andra förhållanden. Och den kommersiella djurskötseln verkar inte kunna hantera balansen mellan vinst och djuromsorg. Tyvärr ser inte heller den närmaste framtiden speciellt ljus ut. Den borgerliga regeringen har framförallt låtit sin djurskyddspolitik styras av målet att minska byråkrati och underlätta för företagen. De politiska order som ges är att inga nya detaljregler ska skapas. Roger Pettersson betraktar situationen som låst. De politiska signalerna som kommer från Jordbruksdepartementet till Jordbruksverket är att det inte ska ta fram några nya föreskrifter. De flesta är överens om att behovet är stort och att verkets uppgift är att skriva föreskrifter. Men idag finns inte den politiska välsignelsen. Det är oerhört frustrerande, säger han. Reporter Mikael Mildén. 5. Älskade ägodel. Studier har visat det. Människor kan vittna om det. Vi mår helt enkelt bra av att leva med djur i familjen. Vare sig det är kaniner, hamstrar, hundar, chinchillor eller katter ger de vänskap, närhet och lär oss ta ansvar och visa omtanke. Djuren i våra hem är våra familjemedlemmar, som vi äger. Men vad betyder det att vara djurägare? Äger du någon? Är det verkligen så att du kan äga en annan individ som om det vore en pryl som vilken som helst? Ja, i lagens mening är det så. Men hur ska vi tänka egentligen? Kan man säga att den som lever med ett familjedjur äger ett ansvar? Att leva med ett familjedjur ger ju faktiskt nästan oinskränkt makt över någon annan. Och varje barn vet ju att den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll. På samma sätt som att den med mycket makt måste ta sitt ansvar. Vardagsmakten har många ansikten. Det är du som bestämmer om de ska få barn, gå ut, sitta i buren hela dagarna eller följa med på semestern. Det är du som bestämmer om de ska alls finnas till. Hur vi än pratar om familjedjuren så förvandlas de ändå varje dag till varor som köps och säljs. Det finns de som menar att ett rejält pris på ett djur också ger en garanti för att köparen har tänkt igenom sitt köp ordentligt. Därmed får vi färre avlivningar i onödan och färre djur som måste placeras om. Kanske stämmer det, men vad händer med oss när vi betalar 10 000 kronor för en annan individ? Eller 200? Går det verkligen att se honom eller henne som en jämlike? Därtill kommer problemen med att stödja en kommersiell marknad med levande varelser. Vi vet att där vinstintresset kommer in, där ökar riskerna för att djuren blir lidande. Kanske är inte vår ojämlika relation någon anledning att inte leva tillsammans. Kanske är det faktiskt så att vi måste sätta ett pris på djuren för att de ska få ha det bra. Allt vi kan göra är ändå att se varje djur som en individ. Och om sanningen ska fram är det ju inte speciellt svårt just med familjedjur, eller hur? Till syvende och sist är det ju bara du själv som kan veta hur du behandlar dina familjemedlemmar. Men glöm inte nästa gång du vill ta hand om ett familjedjur så finns det befriande, oönskade och misshandlade djur där ute som väntar och behöver din hjälp. Att leva med djur i familjen är något som får oss att må bra. Men vad gör makten med oss människor? Lär vi oss att ta ansvar eller lär vi oss att det i slutändan alltid är vi som bestämmer? Det skrev Mikael Mildén. Avsnitt 6. Våra vänners värde. När jag vaknar om natten hör jag deras andhämtning. Nedanför min säng ligger Noah, en bernersennen som snart är ett år. Vid mitt högra knä har min röda katt Tuffe sin plats. Nedanför Britt-Maries säng sover vår andra hund, Russo. Även han en bernersennen, 4 år gammal. Och som en liten planet rör sig katten Kajsa mellan oss. I det svaga nattliga ljuset är våra gestalter knappast urskiljbara. Vi tillhör ännu mörkret och inte ens en Linné skulle kunna klassificera oss efter arter. Djuren ger stadga åt tillvaron och rutar in dygnet. Britt-Marie accepterar inga avsteg i rutinerna. Deras väl och ve sätts alltid i första rummet. I yngre år reste jag ofta till USA. Idag är min ungefärliga nordgräns Vetlanda och min sydgräns Linderödsåsen. Smålands skogar är min grej, men jag måste vara hemma till 7 på kvällen för då vill Tuffe gå till sjöboden som är belägen 100 meter från vårt hus. Morgon och kväll går vi dit för läsning. Han springer, men på hemvägen måste jag bära honom. Han vägrar nämligen att gå hem på egna tassar eftersom han vill att vi två ska flytta till sjöboden för gott. Under ett år i min ungdom bodde jag i Stockholm granne med dåvarande Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök, nuvarande Djurens rätt. Djur var viktiga i mitt liv redan då, men nu fick jag på allvar upp ögonen för deras belägenhet i människans värld. Det var en skrämmande upptäckt, men i denna organisation fanns de människor jag skulle ha bildat flock med om jag varit varg. Många har gjort storartade och uthålliga insatser för djuren. Nu fick jag mejl från en av dem. Min vän Siv Ågren, denna sällsynt hängivna djurvän, meddelar att det beställda fågelfröet har kommit och kan avhämtas. Det är stora kvantiteter, men det ska räcka till en daglig utfodring av ett 50-tal småfåglar och en liten flock kråkor. Matningen sker vid sjöboden och Tuffe har därmed fågel-tv hela vintern. Han sitter då i fönstret och gnisslar i olika tonarter, beroende på fågelns storlek. Biologin är en svår sak. Katter tar ibland fåglar, liksom duvhöken. Jag har sett duvhökar börja äta av ett levande byte. Naturen är grym, om vi ser den i mänskliga termer, men bara då. Verklig grymhet finns endast hos människan. Sjöfågeljakten om höstarna längs våra kuster är en orgie i blod och skadeskjutningar. Så hanterar vi ännu i det nya millenniet de varelser som besökt oss inför deras farofyllda färd över land och vatten. Om jag ser Malta och Cypern så går det en iskall rysning genom alla fågelvänner. Att vara djurvän och människovän är inte en lätt ekvation. Med åren har mina sympatier för djuren och det gränsöverskridande blivit allt större. Djuren tillhör min krets, mina närstående. Grunden för inlevelse i djurens liv handlar ytterst om hur vi ser på deras värde. Har de ett naturligt och medfött värde bortom det mänskliga, oberoende av vår nytta av dem? Tror vi inte det kan vi inte närma oss en icke-mänsklig varelse med verklig respekt. Men vår säkraste slagruta är ändå känslan. När jag hör deras anhämtning i natten är jag övertygad. Här finns de varelser som är mig mest närstående. Det skriver Anders Johansson, författare. Avsnitt 7. En helt vänlig sekt. Bilderna på djur som får en kyss i detta tidningsfokus är tagna av fotografen Henrik Seitler. Så här berättar han om tankarna bakom dem. Bilderna föreställer vänner till mig tillsammans med djur fotograferade i svenska landskap sedan 2006. Serien är ännu utan titel och omfattar för närvarande ett 30-tal bilder. I de flesta fallen har djuret ingen vardagsrelation alls till människan på bilden. Det som skulle kunna vara endast ett porträtt i landskap får en underliggande ton genom den konsekvent upprepade kyssen. Vetskapen om att människorna på bilden har en inställning till djur och emot att äta djur som skiljer sig från de flesta andra människor gör att gesten kan uppfattas som en agenda. Har personerna eller kanske fotografen en konkret uppfattning om hur livet på jorden eller till och med kanske paradiset bör te sig? Är kyssen en hemlig symbol som markerar tillhörighet till en grupp eller till och med en sekt? Eller är det trots allt bara en serie vänporträtt? 8. En förändrande människa. Det räcker inte med att bara bryta gamla vanor och sluta äta kött. Vad vi försöker göra är att skapa en helt ny människotyp. Det är så djurrättstanken kommer att vinna mark. Orden kommer från Tom Regan, en av världens främsta djurrättsfilosofer. Djurens rätts Louise Cederlöf kom att undra om Kahn är riktigt klok när de under hans Sverigebesök i oktober diskuterade utsikterna för en ny skön värld. Amerikanske Tom Regan har varit eländesbranschen ett bra tag nu. En bit över 70 år gammal har han ägnat mer än halva livet åt att förespråka rättigheter för djur, som universitetslektor, professor, författare. Det har blivit åtskilliga vändor runt jorden för att hålla föredrag. Den här dagen gästar han Stockholms universitet. Därefter åker han och hustrun vidare till Italien. Tom Regan är en handelsresande i djurens tjänst, så länge det behövs. En inte för vågad gissning är att han kommer att resa några varv till runt vårt klot. Men en helt ny typ av människa, är Kahn inte riktigt klok? Som om det inte är tillräckligt svårt att få människor att ge upp sina matvanor, ska vi nu kräva total transformation på livets samtliga plan? Eller hur menar han? Jag tror inte att vi i framtiden kommer att se folk sluta äta kött, men som för övrigt är oförändrade. Folk kommer att sluta äta kött på grund av att de inte är oförändrade, utan bara för att de blivit en ny människa. De kommer att förstå på ett annat sätt än nu varför de finns i världen. Och det är genom denna förståelse som djuret kommer att få sin plats i samhället. Hur då? Människan kommer att inse att vi är här för att skydda och bevara, inte att exploatera. Att vi är här för att bygga upp, inte för att plundra. Att vi är naturens beskyddare, inte dess härskare. Och istället för att fråga, vad kan jag göra för mig? Kommer det att komma en tid när frågan lyder, vad kan jag göra för dig? För de som behöver hjälp, de fattiga, de handikappade, de mindre lyckligt lottade, de hemlösa, de som svälter. Den nya människans kall i livet kommer att bli att hjälpa dessa, och där finns djuren inkluderade. Det krävs en stor förvandling av den mänskliga naturen, inte bara att sluta äta kött eller bära päls. Det kommer inte att räcka. En människa med sann empati alltså, det låter underbart, när är vi där? Inte under min livstid, förmodligen inte under din heller. Men det viktiga är att tro på att den dagen kommer, för det gör den. Om vi är på det klara med vad som verkligen ligger bakom vårt förespråkande, skapandet av en ny människa, så förstår vi varför det tar så lång tid. Frustrationen över att allt tar sån tid tror jag är kännbar för alla som jobbar med de här frågorna. Hur ser du på de framsteg som har gjorts? Är du optimistisk? Oh ja, för 30-40 år sedan var vi inte ens i närheten av universiteten. Nu undervisas det i djurrätt på universitet överallt. Från att ha blivit förlöjligad är djurrätt nu ett socialt accepterat ämne. I England är runt 15% av befolkningen vegetarianer, vilket är fantastiskt. Elever i skolor behöver inte längre dissekera djur om de inte vill. Och jag tror att den fruktansvärda delfinslakten i Japan kommer att upphöra. Allt det här är framsteg. Någon borde sammanställa en lista på alla framgångar vi har haft och jämföra dem hur det såg ut för 30 år sedan. Så framsteg genom djurskyddsreformer har du inget emot. Vi måste vara realistiska och inse att människor inte kommer att bli veganer över en natt. De kommer, precis som jag, att böka sig fram till sin hållning. Men vi måste hjälpa dem på deras resa, hålla dem i handen och se till att lågan inte slocknar. Ett sätt att göra det är genom reformer. Som djurrättsförespråkare finns det vissa reformer jag stödjer, men jag kommer aldrig att säga att jag är nöjd med det. Men vi måste vara ärliga och säga att det kommer att ta tid för människor att nå fram till den här positionen. Titta hur lång tid det tog för mig. Ett exempel på en reform Tom Regan stödjer är mycket långt ifrån rättighetstanken. Är den lag som i USA förbjuder konventionell slakt av så kallade downers. Alltså djur som är i så dåligt skick att de inte själva kan gå in i slakteriet. Barack Obama antog lagen redan under sin första vecka på presidentposten. Det är inte abolitionism, men det avskaffade den företeelsen i alla fall. Det är uppmuntrande när en amerikansk president inför en sån lag bland det första han gör. Vem eller vad tror du kommer ha betydelse för djurens rättigheter i framtiden? Jag tror att kyrkan kommer att vara nyckeln till betydande förändringar i framtiden. Så länge som kyrkan predikar att djuren finns till för människan så kommer vi ha ett problem. Kyrkan kanske inte är så viktig i ditt liv eller i mitt, men den är väldigt mäktig, socialt och strukturellt sett. Därför måste vi hjälpa människorna i kyrkan att lyssna till ett annat budskap. Att vi är här för att skydda djuren, inte utnyttja dem. Det skriver Louise Cederlöf. 9. Recensioner. Berättelser om vad vi äter. Eating Animals av Jonathan Safran Foer. Varför är persilja en dekoration? Pasta inte något vi äter till frukost? Vingar något vi äter men inte ögon? En ko okej att konsumera men inte en hund? Dessa normer och regler skapar vi genom hur vi pratar om mat, genom vårt berättande om det vi ser. När författaren Jonathan Safran Foer skulle bli pappa för första gången sökte han svar på frågan om vilken mat hans son skulle få. Varifrån kommer maten vi äter? Svaret är enormt ambitiöst, tog 3 år att få färdigt och blev till hans tredje bok, Eating Animals. Genombrottet kommer den internationellt uppmärksammade debutromanen Allt är upplyst. Eating Animals har rönt stor uppmärksamhet i USA. Det är den värd. För det är en fantastisk bok, en resa in i den amerikanska djurindustrin. Från det storskaliga till det småskaliga. Från övergripande resonemang om vår mats påverkan på miljön och vår hälsa till beskrivningar av slaktprocedurer som får dig att vilja kräkas. En bok att trots det verkligen gilla. Det som gör att boken höjer sig över mängden är berättandet kring våra berättelser om de djur vi äter. För vad vi äter är mycket mer än bara mat och logiska resonemang. Det är också kultur, vanor och identitet. Men att det är djur vi äter är något vi måste förhålla oss till. Och att bara fortsätta tugga Alltså göra ingenting är också att göra något enligt Jonathan Safran Foer. Tack vare böcker som Eating Animals blir vi upplysta om hur verkligheten ser ut. Det våra barn kommer att fråga oss är vad vi gjorde åt den. Jonathan Safran Foers resonemang kring detta är något av det vackraste jag läst på länge. Det skriver Peter Nilsson. The Cove. The Cove är en dokumentär, en thriller och en hjärtskärande film om delfiner. Filmens huvudperson är Rick O'Berry, på 60-talet en av världens främsta delfintränare och ansvarig för infångandet och träningen av 5 delfiner som blev stjärnor i tv-serien Flipper. De delfiner som på samma gång bidrog till att skapa den romantiserade bilden av delfiner och som har inneburit så mycket lidande för dem. Men Rick O'Berry var med om något som fick honom att byta sida och istället ägna sitt liv åt att befria delfiner. En av flipperdelfinerna begick självmord. Delfiner andas luft, men den här delfinen tog ett andetag, simmade in till honom och slutade sedan andas, för att sedan döende sjunka till botten. Som att den inte klarade av att leva i fångenskap mer. Rick O'Berrys upplevelse är oerhört känslomässigt berättad i filmen, men egentligen är det en liten bukt i den japanska staden Taiji som står i fokus för det huvudsakliga innehållet. Det blodbad som sker där varje år är dolt för omvärlden, men Rick O'Berry och filmaren Louis Sihoyo bestämmer sig för att ändra på det. Vi får följa deras resa till Japan och den dramatiska vägen mot att kunna dokumentera vad som sker. Tillsammans med experter inom olika områden reser man till Taiji och ger sig ut i natten för att försöka förändra situationen för de 23 000 delfiner som dödas där varje år. Det är dramatiskt upprörande och enormt spännande. Och hela tiden tänker man på delfinerna i bukten, som vi aldrig ser i närbild men som ändå lyckas tränga sig in i hjärtat på betraktaren. Mycket i filmen är obehagligt, men de riktigt hemska och blodiga scenerna är få, drygt 2 minuter mot slutet av filmen. Det skriver Peter Nilsson. Är du en bökare? Tomma burar av Tom Regan. Den som i början av oktober gick till Stockholms universitet för att se djurrättstänkaren och rättighetsfilosofen Tom Regan ta en dust med Sveriges egen utilitaristiske filosof Torbjörn Tännsjö kunde lägga märke till en tydlig skillnad mellan de två. Medan Tom Regan oavbrutet återvände till hur verkligheten ser ut för djuren i vårt samhälle idag och vad det betyder för vår etik, tycktes Torbjörn Tännsjö hellre vilja diskutera teorin långt bortom djurens liv. Jämförelsen är kanske en smula orättvis, men med tanke på att Tom Regan brinner för djurrättsfrågan, vilket Torbjörn Tännsjö nog inte gör. Men det visar också på den förre styrka både som filosof och författare. Han vill förändra världen och han är beredd att jobba för det. Tomma burar, som nu översatts till svenska, är också skriven av Tom Regan, aktivisten. I den vill han inte hålla garden uppe mot konkurrerande filosofiska skolor. Istället skriver han med en ton av självklarhet. Tom Regan vädjar till vårt sunda förnuft, eller rättare sagt, han vill frammana det genom att väcka våra känslor. Bokens paradnummer är kategoriseringen av de människor som bryr sig om djur. Tom Regan förklarar att det finns 3 grundläggande typer. Davincianer, damaskianer och bökare. Davincianerna är de som, likt Leonardo da Vinci, redan från tidig barndom har en speciell känsla för djuren och som intuitivt känner deras värde. Damaskianerna, efter den bibliska berättelsen om Paulus omvändelse under en resa till Damaskus, har istället fått sitt djurrättsliga medvetande genom en sorts uppenbarelse, ett omvälvande ögonblick i livet. Typiska händelser är att se ett kärt djur lida, bli vittne till en slakt eller kanske att se en djurrättsdokumentär. Bökarna däremot vandrar genom livet och snappar upp lite information här och några intryck där, och till slut blir de samlade erfarenheterna så avgörande att de helt enkelt börjar definiera sig själva som djurrättare. Varför är det så intressant med dessa typer av djurrättsförespråkare? Jo, Tom Regan vill mana till tålamod i vårt arbete för djurens rättigheter. Han säger sig själv tillhöra bökarna eftersom han först efter lång tid lät sig övertygas. Boken tillägnas också världens alla bökare som här får ännu ett inlägg att bära med sig på sin väg. Tomma burar är en pamflett som systematiskt går igenom argument för och emot djurs rättigheter. I allmänhetens medvetande har Tom Regan lite orättvist hamnat i skuggan av Peter Singer. Förhoppningsvis kan den här svenska utgåvan hjälpa till att ändra på det. Det skriver Mikael Mildén. Terapeutiskt om hunduppfostran. Zelda och meningen med att ha hund av Åsa Nilssonne och Ulla Montan. Under de senaste åren har det kommit ut flera böcker där kulturpersonligheter berättar om sitt liv med hundar. Den kanske mest uppmärksammade och lyckade är Yrsa Stenius Taxar, kärlek och sorg, som utvecklades till en hel släktkrönika med hundar som nyckeln till berättelsen. Ett kapitel där finska inbördeskrigets verklighet skildras genom barnets syn på sina hundvalpar gör ett outplånligt intryck och förtjänar klassikerstatus. I mötet mellan djuren och människorna finns det saker som får konturer. Maktrelationer och ansvar, glädje och sorg. Allt samsas när vi minns djuren som familjemedlemmar. Åsa Nilssonnes nya bok är inget undantag. Zelda och meningen med att ha hund skildrar hennes första 10 månader tillsammans med den växande hundvalpen Zelda, en kinesisk nakenhund, fast med päls. Åsa Nilsson var själv en hundmänniska av stora mått som i hela sitt liv sökt sig till hundar och också levt tillsammans med flera. Hon har för den stora allmänheten gjort sig känd som kriminalförfattare, men vid sidan av författarskapet är hon professor i medicinsk psykologi vid Karolinska institutet i Stockholm. Detta gör, ska det visa sig, boken om livet tillsammans med Zelda extra spännande. Mötet med Zelda och hennes matte blir speciellt. Åsa Nilsson är van vid stora hundar, robusta varelser som lever sitt liv på 4 tassar på jorden och stort tålamod. Zelda är istället en riktig knähund med allt vad det innebär. Den nyblivna mattens första tanke är att har jag klarat av att uppfostra den jättelika Nestor så blir lilla Zelda inga problem. Visar sig inte stämma alls. Olika hundraser och olika individer reagerar helt olika på olika saker. Åsa Nilssons sätt att uppfostra store Nestor är inte alltid helt lyckat på Zelda. En tillsägelse som Nestor kan ta skrämmer henne istället. Snart börjar matte undra över vad hon gett sig in på. Kan hon inte axla det ansvaret som innebär att leva med en hund som hellre flyr än stannar och slåss? När Åsa Nilsson möter Zeldas rädsla blir hon plötsligt medveten om sina egna ideal. Hon har nämligen alltid satt styrkan högt, även när hon uppfostrat sina barn. Tillsammans med Zelda förstår hon att inte alla kan knuffas framåt för att lära sig att våga. Vissa individer, djur såväl som människor, behöver framförallt trygghet för att kunna utvecklas och utmana sig själva. Mest slående av allt är hur Åsa hänvisar till sitt arbete som terapeut när hon uppfostrar den rörande lilla Zelda. Det kan till exempel handla om hur hon ska handskas med Zeldas rädsla och smärta. Likheterna blir tydliga mellan hundvalpen och ett barn eller en patient. Det blir omöjligt för läsaren att inte känna hur nära varandra vi står, människor och hundar, eller andra däggdjur för den delen. Hur var det nu förresten med titeln, meningen med att ha hund? I slutet av varje kapitel gör Åsa Nilsson en lista över goda saker med sitt hundägande. Just det finns inte en mening med att bo tillsammans med hundar. Det finns hundratals. Det skriver Mikael Mildén. Böner för djuren. Det finns en typ av litteratur som inte syns så ofta på tidningarnas kultursidor. Böcker riktade till kristen publik. Ändå har vi bara i Sverige flera förlag med försvarlig omsättning som specialiserat sig på den här utgivningen. Inom den kristna utgivningen i sin tur finns en mindre nisch med böneböcker ämnade att fungera som inspiration för de som arbetar med att leda andakter i olika samfund, såväl som för den breda kristna allmänheten. Böneböckerna kan, precis som det låter, innehålla böner för olika sammanhang, men också ofta andakter och upplägg för hela gudstjänster. Dessutom finns det böneböcker för olika ämnen, till exempel med texter om djur, för människor som älskar djur och kanske till och med är djurrättsaktivister. Och nu har det äntligen kommit ut just en sån bönebok på svenska. Alla varelser ropar till dig, sammanställd och skriven av Annika Spalde och Tobias Herrström. Inledningen på den här artikeln är inte för att förminska eller försöka marginalisera den här boken. Snarare tänkte jag visa hur det på många områden finns ett behov om kamp för djuren och deras situation. Och det finns faktiskt människor överallt som lever för att förändra världen. Annika Spalde, som tog initiativet till den svenska bönesamlingen, har en lång och aktiv historia av djurrättsaktivism. I samband med en bönevaka utanför ett slakteri kände hon att det skulle behövas en samling böner och ritualer på svenska. Första upplagan var visserligen inte så stor, men är slutsåld. Nu finns det nya exemplar upptryckta. I Alla varelser ropar till dig finner man olika typer av böner, andaktstexter och en komplett liturgi som man kan säga är ett förslag till en hel gudstjänst för djuren. Det finns tidigare bönesamlingar för djur, till exempel textsamlingen Compassion for Animals, som de välkända djurrättsprofilerna Andrew Lindsay, teolog, och Tom Regan, filosof, sammanställde 1988. En annan djurrättstänkare som givit ut ett antal böcker är Carol Adams. Hon skriver alla böner själv, något hon började med efter att en kär kanin hade blivit sjuk och avlidit. De här böneböckerna är föregångare till Alla varelser ropar till dig, och både Andrew Lindsay och Carol Adams har bidragit till den svenska boken. Annika Spalde, Tobias Herrström och några författare till har också skrivit nya böner och andakter till den. Bland de mer kända svenska skribenterna märks Helga Henschen och Bob Hansson. Som poesi har de flesta av bönerna sin styrka i det enkla, tydliga tilltalet och de suggestiva omkväderna. Därför kan även den som inte har en kristen tro läsa Alla varelser ropar till dig med behållning och inte minst som upplysning om vad en djurrättslig position på kristen grund kan innebära. För den som är troende är det här en fin inspirationskälla, både som privat läsning och som vägledning för arbetet inom något samfund. Det skriver Mikael Mildén. Avsnitt 10. Konsument. Gabriella testar. Vego på ICA. ICA har slagit på stort och i början av september kom deras egna vegoprodukter ut på marknaden. Under märket ICA Gott Liv finns än så länge tre produkter. Sojafärs, sojafilé samt sojakorv. Pris 23-29 kronor för 300 gram. Sojafärsen är vegansk, de andra ovo-vegetariska. Bra initiativ och välsmakande produkter tycker jag. När kommer Hemköps och Coops egna vegomärken? Sur sojgurt. Go Green har utökat sitt sortiment med en naturell sojgurt. Förpackningen på en liter kostar cirka 29,90, men Jesus vad sur den är. Kanske funkar det till dipp om man har starka kryddor eller mycket sylt i. Ska du smaka en naturell vegansk yoghurt för första gången, köp inte denna. Jag säger som en av mina kollegor brukar, gör om, gör rätt. thai podai. Jag måste få flagga lite för Mr. Chengs veganska produkter, även om de inte är nya. Grytbaserna Panang curry, satay hot, satay medium, chefredaktörens frus favorit. Masaman curry, chefredaktörens favorit. Samt sopporna Tom Kha Thai och Tom Yum Thai. Tillsätt bokade grönsaker, tofu, tsai-bitar eller annat vegokött. Supergott. Cirka 37 kronor burken. Tips. Dryga ut burken med en burk kokosmjölk. Bu och bä. Bu till Ella Nilsson, vd för Svensk Köttinformation, som efter den senaste i raden av grisskandaler säger: det är en engångsgrej. Kan det kallas engångsgrej när djurplågeri avslöjas gång på gång, undrar jag. Tur att folk glömmer fort, som Ella också säger, för julen skulle ju sluta i katastrof utan julskinka. Bu också till Clara Blockhain som Svenska Dagbladet skrev om köttets revansch. Märkligt nog tycks köttet ha vunnit också den moraliska striden mot vegetarianism. Under det första decenniet av 2000-talet har köttätandet förvandlats. Från omoraligt på gränsen till skamligt, till korrekt, i det närmaste uppbyggligt. Djurhållning är inte längre lika med fångenskap. Vegetarianism är inte längre lika med hälsa. Och jakt är inte längre lika med mord. Hur mycket pengar fick du av Ella för att skriva den där artikeln? Bä till Kära djurrättsalliansen som rockar fläsk med sina grisavslöjanden. Bä också till Lord Stern of Brentford, tidigare chefsekonom på Världsbanken och författare till den inflytelserika Stern Review 2006, som handlar om kostnaderna för att tackla växthuseffekten. I The Times den 27 oktober sa han: kött innebär slöseri med vatten och ger upphov till mycket växthusgaser. Det sätter press på världens resurser. En vegetarisk kost är bättre. 11. Reaktion. A. Dåligt om hästar. När jag läste er artikel om hästar tappade jag hakan. Har ni pratat med personerna som har hand om hästar eller stirrar ni blint på idioterna, som för övrigt är hatade av de flesta hästmänniskor? Nu får ni ge er. Ni kan inte bara dra upp att hästar har det så hemskt världen över, när det finns praktexemplar. Ni har inte tagit upp lagarna om hur transporterna ska vara, hur stora boxar måste vara för stor rörlighet etc. Det finns hästutbildningar där vi lär oss hur man ska rida en häst för att den inte ska skada sig och att hästar ska få så mycket grovfoder som möjligt. Det är sällan att hästutbildningar bara lär ut hur man krattar fina mönster. Det finns självklart rötägg i hästvärlden, precis som gällande människor, andra djur, barn. Men ni får det att låta som alla hästar i Sverige har det dåligt. På travbanorna blir det böter ifall du slänger spöet på hästen mer än två gånger. I hoppning blir du diskad ifall du inte behandlar din häst bra. Varför tar ni aldrig upp positiva saker? Varför ska ni ständigt stämpla en viss grupp med onda? Jag blir väldigt upprörd då jag känner många människor som gör allt för att deras hästar ska leva ett naturligt liv. Man ska kanske kolla på hur individerna mår. Känner många tävlingshästar som skulle bli deprimerade om de inte fick leva som de gör. Skriv gärna om hur dåligt hästar har det, men skriv också om hästmänniskorna som sköter sina hästar exemplariskt. Som att det finns bönder som ger all sin kärlek till sina kor, grisar, får. Hylla hjältarna istället för att dra alla över en kam. Det skriver Ronja. Djurens rätt svarar: vi har en gemensam grund att stå på, nämligen den att vi vill hästarna väl. Men din reaktion tydliggör hur många inom hästvärlden resonerar. Självklart finns det många bra exempel. Om dem kan du läsa i valfri hästtidning. Syftet med artikeln var att uppmärksamma och belysa några av de problem som finns inom hästvärlden. Det är viktigt att våga ifrågasätta vad som pågår och framförallt att se vad konsekvenserna blir för hästarna. Idag vet vi till exempel inte hur många hästar som blir skadade varje år, hur många som skickas på långväga slakttransporter eller hur många hästar som landets ridskolor avlivar. Det är enligt djurskyddslagen förbjudet att slå djur, men ändå tillåtet att piska med körspö på travhästar under loppen. Och det finns inte alls någon begränsning som ger böter för den som slår mer än två gånger. För hästarnas skull måste vi se problemen och påbörja ett förändringsarbete som leder till att alla får rätt till ett bra liv. Min förhoppning är att vi kan göra det tillsammans. Det svarar Sara Asterborg. B. Bra om hästar. Jag vill rikta en stor eloge till skribenterna bakom rapporten Älskade hästar, Sara Asterborg, Eva Karlsson och Lena Lindström. De har på ett träffsäkert och nyanserat sätt lyft fram hästarnas rättighet till ett naturligt beteende. Det skrivna ordet har stor slagkraft. Tack vare den vetenskapliga approach som skribenterna valde att hålla ser denna skrift som ett betydande bidrag till att lyfta den debatt som dessvärre lyser med sin frånvaro bland hästfolk. Lycka till med ert arbete! Det skriver Simon Nyström. C. Vart går pengen? Jag har varit medlem i Djurens Rätt cirka 40 år. I början drevs denna organisation av eldsjälar med ett litet kontor och en enda anställd. Att avskaffa de plågsamma djurförsöken var dess främsta mål. Efter att ha läst ett par insändare i nummer 3 2009 som tog upp ämnena veganer och djurförsök kan jag bara hålla med skribenterna. Alla Djurens rättsmedlemmar kommer inte att bli veganer, oavsett riksstämmans intentioner. Och att ordna jippon med veganmat att smaka på för några som passerar kan nog inte påverka så många att det skulle gynna djuren i stort. Och nej, djurförsök har inte varit särskilt prioriterat de senaste åren. Tidigare sände förbundet ut protestkort mot djurförsök till medlemmarna att skicka vidare. Detta var ett bra sätt att få många att känna sig delaktiga. Vid förfrågan varför korten upphört att komma blev svaret att man själv kunde gå in på internet och protestera. Jag tycker nog att någon av de löneanställda kunde fortsätta med detta arbete för att underlätta för medlemmarna. Men det kanske är så att de plågsamma djurförsöken har minskat drastiskt i Sverige. En annan sak jag vill ta upp är att Djurens Rätt har cirka 15 miljoner kronor i aktier, 30 miljoner före finanskrisen. Människor har testamenterat och donerat dessa pengar för att lindra djurs lidande. Det verkar som om förbundet inte riktigt vet hur man ska använda miljonerna. Här är två förslag. 1. Besök slakterier och visa på till exempel reklampelare vad djuren får utstå. 2. Öppna djurhem för lidande eller upphittade djur. Då kan pengarna komma till bättre nytta för djuren än att vara placerade i finansvärlden. Det skriver Barbro Cederborg. T. För mycket vego. Håller fullständigt med Kristina Häkkinens insändare om att det har blivit för mycket fokus på veganism i föreningen. Visst vore det önskvärt ur djurskyddssynpunkt om alla blev veganer, men det är en totalt utopisk tanke. Minsta förändring av kostvanorna är ett stort eller oöverstigligt steg för de flesta. Man måste gå fram med små steg och verka för bättre djurhållning samt försöka få folk att sluta köpa produkter från de värsta avarterna, till exempel ägg från burhöns, danskt griskött etc. Sedan kan man gå vidare. Det finns andra föreningar som verkar för vegansk eller vegetarisk kost. Låt Djurens Rätt vara en renodlad djurskyddsförening. Ibland måste man också vara lite strategisk inom organisationen. Jag tror i likhet med Kristina Häkkinen att många presumtiva medlemmar skräms bort av tidningen. Förr gav jag ofta ett nummer till personer som jag trodde kunde vara intresserade av att bli medlemmar, men det skulle jag aldrig göra nu. Det skulle nog snarast få motsatt effekt. Det skriver Ingrid Bergenudd. E. Äkta vänner. Svar till Kristina Häkkinen som skrev en insändare i förra numret av tidningen. Jag har svårt att förstå hur man kan kalla sig för djurvän eller på något sätt se sig som förespråkare för djuret när man inte har några problem med att äta upp dem man påstår man kämpar för. Det är lika logiskt som att ha en människorättskämpe som äter barnarbetare. Om du kallar dig för en djurens vän men samtidigt äter dem, förstår jag inte hur dina mänskliga vänner vågar umgås med dig. Skriver Tone Brorsson. 12. Frågespalt. A. Djurindustrin och svininfluensan. Jag undrar över svininfluensans koppling till djurindustrin. Tycker att det talas alldeles för lite om detta. En debattartikel i Dagens Nyheter tog visserligen upp frågan, men bara i förbifarten, och lösningen var medicin och vaccin istället för en förändrad djurhållning. Jag skulle verkligen tycka att det var intressant om frågan lyftes kring djurindustrins ansvar. Det är ytterligare ett argument mot den ohållbara köttkonsumtionen, och jag tänker att det kanske kan ligga i djurens rätts intresse. Det skriver Olga. I Djurens rätt nummer 2 2009 fanns en artikel "Vi har själva skapat pandemin" som handlade om influensans ursprung i djurfabrikerna. I artikeln intervjuades vår etolog Lena Lindström som slog fast att den industriella djurhållningen skapat en perfekt miljö för virusen att mutera och spridas. När djur transporteras långt ökar smittspridningen på ett sätt som inte hade skett naturligt. Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet, sa att spridningen av djurburna smittor beror på att vi håller för många djur på samma plats och att det var ur ett pandemiperspektiv vore bra om alla blev vegetarianer. Så länge vi vill ha billigt kött är det här priset vi får betala. Vi får äta upp våra egna misstag, skrev han. Artikeln finns att läsa som pdf på vår webbplats www.djurensratt.se/djr. Förutom smittans koppling till djurindustrin är det också så att hönsägg och hajleverolja används i framtagningen av det vaccin som Sverige tillhandahåller mot svininfluensan. Djurens rätt har med anledning av detta intensifierat sitt arbete med att få fram regler som gör att samtliga myndigheter ska göra djuretiska övervägningar vid sina upphandlingar. En riksdagsledamot har frågat folkhälsoministern om detta men tyvärr fått ett intet förpliktande svar. Djurens rätt fortsätter att arbeta för att myndigheter i framtiden ska ta fram produkter som inte belastar djur. När det gäller vaccinationer ger vi inga råd utan vi tycker att det är upp till var och en att fatta ett beslut. Vi förhåller oss på samma sätt även när det gäller läkemedel. Alla sådana är ju testade på djur i något led. Det svarar Siv Ågren. B. Hur kan jag hjälpa pälsdjuren? Jag har läst om djur som flås levande i Asien. Det pågår säkert mycket sånt i andra delar av världen också. Man ska säga ifrån, tycker jag. Har ni någon namnlista? Behöver ni bidrag? På grund av arbete kan jag, liksom många andra, inte engagera mig som jag helst hade velat. Det undrar Ella. Det är svårt att veta hur utbrett detta är. Vi vet säkert att det förekommer i Kina, men när det gäller övriga länder saknas tillförlitlig information. Inget land vill erkänna att djur flås levande hos dem. Därför får vi bara veta att det förekommer genom att någon har dokumenterat det på plats. Djurens rätt tycker att situationen i Kina är helt oacceptabel och där saknas helt djurskyddslagar. Många med dig upprörs över bilderna på djur som flås levande och vänder sig till oss för råd. Djurens rätt arbetar både genom protester från våra medlemmar och allmänheten i Sverige och genom direkta påtryckningar mot Kina. Vi har bland annat skickat protestlistor till Kinas ambassad i Stockholm där vi vädjar till Kina att införa ett djurskyddslag. Det kan i förlängningen få stopp på den här typen av grymheter, att djur flås levande. Kina är, som alla andra länder, känsligt för kritik utifrån. Just nu har vi ingen pågående namninsamling om detta eftersom det var ganska nyligen vi skickade in listor. Men vill du själv kontakta Kinas ambassad kan du mejla till political@chinaembassy.se. För en tid sedan fick vi veta att det finns ett förslag till djurskyddslag i Kina, även om processerna är i tidigt skede. Mer information hittar du på vår webbplats. Du kan också skriva insändare och uppmana människor att inte köpa päls eftersom stor del av Kinas pälsprodukter exporteras. Djurens Rätt har just nu en namninsamling för att all pälsdjursfarmning i Sverige ska stoppas. Det är en grym industri även här, trots att djuren inte flås levande. Sätt press på politikerna med din namnteckning och be också andra skriva på. Listan finns på vår webb. Det svarar Cecilia Mille.